Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker, som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Det är ju FIFA, alltså den stora världsomspännande fotbollsorganisationen, som var, i någon mån fortfarande är, men definitivt var dunderkorrupt. Och det här är ju enbart ett VM som har lagts i Qatar för att människor lät sig köpas. Människor gjorde saker av andra anledningar än för fotbollens bästa.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Den här gången har vi en gäst som för mig är en stor förebild och väldigt, väldigt inspirerande när jag ser hur han för sig fram i tv och framförallt i sin pedagogik. 11 år i rad har våran gäst utsetts till bästa sportsjournalist i alla kategorier. Senast 2020 vann han Kristallen som årets tv-personlighet. Han har en rad priser bakom sig. Han har även 6 böcker där en av dem är med allas våran Martin Mutumba, Äkta hela vägen. Alltså jag ska inte hålla på och raljera med presentationen. Välkommen till Dialogis, Erik Niva.
Tack så jättemycket.
Tack själv. Kul att se dig.
Ja, detsamma. Ett nöje att vara här. Som sagt, inte varje dag man får en anledning att åka till Östermalm. Men när det är hit du tar mig så följer jag efter.
Ja, men välkommen. Men du vet vad de brukar säga. Bara för att en åsna är född i ett stall betyder inte att det är en häst.
Ja, precis. Så. Eller som fotbollstränare brukar säga när de inte kan spela själva. Bara för att du ska vara en bra jockey behöver du inte vara en bra häst. Så stallmetaforerna, de kan ta oss långt.
De kan ta oss långt. Och fotbollen tar oss långt. Alltså jag tänker så här. Innan vi börjar och snacka det där runda skapelsen, så tänkte jag göra så här. Det här är ju en fråga från en tidigare gäst. Vilken tragedi har du varit med om och hur kan du omvandla det till någonting komiskt?
Bra fråga, som jag förmodligen inte kommer kunna svara på, för Så vars många tragedier har jag inte varit med om. Jag har varit lyckligt förskonad från det på ett sätt som är ganska sällsynt i Sverige idag. Jag har haft väldigt få närstående som har gått bort. Jag har liksom inte drabbats av svår sjukdom i familjen eller något sånt. Och jag har väl därtill kanske inte riktigt förmågan att omvandla saker till humor och komedi. Men det som ändå är någonstans liksom det närmaste jag kommer, någon form av definierande tragedi eller definierande sorg, det är då faktumet att samhället där jag föddes och växte upp inte längre existerar. Och det är ju unikt i svensk historia, och det är ändå ganska okänt, vilket gör att ja, men jag tycker att det ändå går att börja prata om det när vi refererar till tragedier.
Fast det är ju en tragedi.
Ja, så på ett sätt är det det. På många sätt är det det. Kanske inte nödvändigtvis för mig personligen, men för väldigt många människor som jag växte upp med. Och jag kommer från ett litet samhälle som heter Malmberget. En gruvort högt, högt uppe i norr. Mm. Och jag tror att av dina lyssnare och tittare så är det max 2% som har kommit så högt upp i Sverige.
Inklusive jag, antar jag.
Alltså det är 130 mil från Stockholm.
Ja, men var, hur långt upp, vars ligger det?
Alltså, sagt. Vi är ju lite besvikna, för det finns ju stan som heter Kiruna. Och det är Sveriges liksom nordligast belägna stad. Mm. Vi kom alltid från det näst nordligaste stället. Okay. Så vi var aldrig riktigt tuffast i köldklassen, men vi var god tvåa. Men det är alltså jättelångt, det är 130 mil. Ska du åka tåg härifrån Stockholm så tar det 17 timmar. Och det är väl en sak om man gör det själv, men har man små barn med sig så känner man hur långt det är. Och grejen, anledningen till att det överhuvudtaget fanns ett samhälle där uppe, det var ju att de hittade järnmalm och andra värdefulla mineraler i backen. Och först stod de väl mer eller mindre bara med spadar och hackor och kämpade sig genom berget. Men sen blev metoderna bättre och bättre, och de kom fram till att okej, vi behöver inte bara ha några grabbar i några skjul här, utan vi ska anlägga ett riktigt samhälle. Och det här sker då i slutet av 1800-talet. Det är länge sedan, och även om metoderna började utvecklas var de inte så avancerade.
Nej.
Och det som hände, det var att de inte riktigt fattade hur den här ådern med järnmalm sträckte sig under marken. Och 50 år senare visade sig att aha, den svängde lite grann. Problemet med det är att då har vi byggt det här samhället ovanpå järnmalmen som vi vill komma åt.
Okej.
Så det var,
det höll inte.
Ja, det var motsättningen som vi alltid levde med när vi var små. Att för att samhället ska finnas, då måste malmen brytas. Men för att malmen ska brytas, då måste samhället rivas. För det ligger ovanpå malmen. Och så där höll de på ett tag. När jag växte upp så då hade vi hus till vänster, hus till höger och så ett stort gruvhål i mitten av samhället.
Hur många var det som bodde där?
Alltså 15 000 är det var som störst. När jag var liten var det kanske 12-13 och idag finns det då knappt någon kvar. Mm. För till sist så var det så att staten, som det i grunden handlar om, för det här är ett statligt gruvbolag, tröttnade på att försöka liksom flytta lite hus här och dra ett stängsel där, utan tog bara beslut att nu pallar vi inte mer. Vi lägger ner samhället.
Men det där måste ju vara ändå en sorg.
Det är det faktiskt. Men lite mindre för mig än för många andra, eftersom att jag aldrig kände att det var min plats på jorden.
Du flyttade tidigt?
Jag flyttade först när jag var 18. Ja, men jag var inne på att flytta från det att jag var 12-13. Liksom. Ja, mer eller mindre. Ja. Alltså, ska du bo där uppe, du måste gilla friluftsliv och liksom jakt och fiske och skidåkning. Mm. Det där var aldrig mina grejer.
Men jag tänker så här, jag kan själv relatera till när man var liten så fanns det ju vissa områden här i Stockholm som var bara skog och naturreservat. Jag menar, Lugnet fanns ett område. I och för sig var det industriområde, men det fanns ju en skärm. Det var liksom verkstäder och skrotupplaga och så kunde man liksom gå ner. Idag är det ju Hammarby Sjöstad.
Mm.
Så att jag fattar, och det finns ju en sorg i att mycket skog försvinner och blir annat.
Saker och ting förändras ju, det är lite livets gång. Men just det här som hände oss, att det fanns ett samhälle där vi levde och bodde och växte upp. Och sen togs det ett politiskt beslut på att nej, det ska inte finnas kvar längre. Det är ju en tragedi i synnerhet för de som faktiskt ville bo där.
Ja,
alltså jag vill vara kvar här, det här är mitt liv. Här vill jag leva, här vill jag dö. Mm. Så kände inte jag, så kände många andra. Och det är ju en typ av tragedi som ändå har liksom präglat mig och mitt liv och mitt folk väldigt mycket. Sen så är det inte så att Det liksom rör mig i själen varje dag i mitt liv. Jag går inte runt med en existentiell sorg för Nej. Att jag ville därifrån. Ja. Men jag kan ändå se tillbaka på det och känna att det där gick inte rätt till.
Nej.
För alltså det finns folklivsforskare som har liksom dragit paralleller till så här folkfördrivningar i Sudan. Att Men, det finns liksom precis. Inget i Sverige vi kan jämföra med. Nej. Vi måste jämföra med sånt som har hänt på helt andra platser.
Ja.
Och på så sätt kan jag väl skratta åt det också. Mm. Att okej, vi får jämföra med Sudan. Så det är väl det närmaste jag kommer att kunna komedi av det.
Ja, men skål för den.
Ja,
men du drog vidare.
Mm. Jag drog vidare. För, alltså en grej man också ska känna till om det här samhället. Det är inte bara att det ligger högt upp. Det
fanns inget att göra.
Det fanns inget att göra och det var långt till allting. Liksom ni växte upp i Nacka och du kanske kan växa upp på Järva eller du kan växa upp egentligen var som helst i mellersta eller södra Sverige. Det är hyfsat nära in till stan, in till ett annat liv, in till andra grejer att göra. Mm. Liksom, vi hade 23 mil till Luleå. Det var liksom dit man åkte om man skulle köpa jeans. Vi hade 11 mil till Kiruna. Det var den närmsta rulltrappan. Liksom. Mm. Ja, de har rulltrappa och dit åkte upp och ner bara för att det var så mäktigt med rulltrappa. Men jag växte ju upp med folk som aldrig hade varit utanför kommunen. Mm. De kom aldrig därifrån och jag kände starkt att jag ville se något annat.
Vad var det för driv i dig som kände att
du ville se annat? Nyfiken på världen. Nyfiken på världen och lite kommer fotbollen in där också. För jag var 7 år gammal när det var VM i Mexiko 1986.
Jag tänkte fråga dig, din första och starkaste fotbollshändelse, var det VM:et?
Det var definierande. Ja. Det var inte det allra första.
Nej, okay.
Och idag kanske, men det var det viktigaste. Ja. För som sagt, Mexiko, det var tv-sändningar som såg exotiska ut. Liksom Maradona, dribbla och orten de spelade hette Guadalajara. Och jag kände bara, fan, det där är ju så färgstarkt och spännande och lockande. Att jag kanske inte vill till Guadalajara, men jag vill i alla fall se något annat än detta.
Och fotbollen blev en central...
För mig blev det ju så att det är egentligen det jag fortfarande gör. Liksom. Mm. Jag rullade ut en boll som fick börja rulla därifrån Malmberget och så hoppade jag upp på den och så såg jag vart den tog mig. Rätt mycket så. För fotbollen hjälpte till att göra mig nyfiken på världen. Hej, den här Maradona kom från Argentina. Vad händer där? Är den nyss varit i krig? Falklandskriget. Nu möter de England som de förlorar kriget mot och så vinner de i fotboll.
Så
och så blir det en stor grej. Jag bara, wow.
Och det där är ju någonting som inte alla tänker på faktiskt, just det här de två rivalerna eller antagonisterna möts upp.
Ja, för mig var den grejen stark tidigt.
Hur gammal var du då?
Ja, 7 år var jag.
Förlåt, du sa ju det.
Ja, nej, men det är lugnt. Ja. Men just att jag redan då kände att det här är ju intressant, det här är spännande, det här är någonting mer än bara den där matchen som slutade 2-1 till Argentina.
Men hade du så bra koll som 7-åring?
Nej, men jag förstod väl instinktivt. Mm. Jag skulle inte kunna prata om det på det här sättet.
Nej, men det kan
men bara
förstå.
När hon säger, liksom, här. De här två lagen, du säger dem, ja, deras länder, de krigade mot varandra för 2 år sedan. Då förlorade de som spelar ljusblått och vitt. Och de som spelar i vitt och mörkblått vann. Men nu vänder de på det. Nu är det de som förlorar som vinner. Och det är därför det betyder så mycket. Och du såg ju ögonen
och
på
det,
dem.
Och det är det här, Erik, som är grejen med dig. Mm. Det här sättet att förklara en sån enkel grej faktiskt. Nu fick du mig som en 7-åring att fatta, ja men precis, jag visste ju allt det här, men det är ju någonting som jag har, som jag förstår som vuxen. Var kommer den här pedagogiken och den här klarsyntheten i att kunna förklara så komplicerade saker? För fotboll kan vara komplicerat.
Ja, fotboll är världens enklaste svåra sak.
Ja.
Ibland kan man göra det jättekomplicerat och oerhört avancerade analyser där man måste sitta och dra pilar i 10 minuter innan man ens begriper någonting. Och när man har dragit pilar i 10 minuter förstår man ännu mindre än när man började. Men det som alltid då har varit min grej, det som fortfarande är det, det är ju det här med att fotboll är en sport. Och jag älskar den sporten, men för mig är det en sport i andra hand. I första hand så är det ett samhällsfenomen som hjälper mig att förstå världen och som hjälper mig att intressera mig för världen. Och det tror jag alltid har varit ett synsätt som är lite annorlunda för mig än för många andra som jobbar med fotboll. Där är liksom det enda som är viktigt ifall fyrbackslinjen zonar ordentligt i en överflyttning. Och jag är mer intresserad av vad betyder den där segern för Argentinas folk. Och det är en annan ingång än den man kanske har ifall man sitter med de där pilarna och ritar. Men sen är jag också liksom lärarunge. Min mamma var lärarinna, hon var akademiker. Min pappas sida av släkten var gruvarbetare från Malmfälten. Min mammas sida av släkten var akademiker och lärare från universitetsstäderna. Mm. Så där har jag ju säkert fått något pedagogiskt och något retoriskt som kan förhoppningsvis hjälpa mig att förklara lite tydligare.
Ja, och det här intresset för att förklara saker, det ligger ju ganska starkt i journalistiken.
Mm.
Eller hur? Så sportjournalismen, hur anammar du den? Hur blev den intressant?
Så jag var ganska tidigt ändå kreativ. Mm. Och det kan vara en uppsida med att växa upp på ett isolerat ställe. Du måste göra grejer, för annars blir du galen.
Ja.
Och jag var en sån unge som tidigt gjorde grejer. Och jag var intresserad av mer än fotboll. Jag var jätteintresserad av musik. Och jag kom inte från hiphop som de flesta av dina lyssnare och tittare gör. Utan jag kom från liksom gammal punkrock. Mm. Som egentligen var samma grej fast två generationer tidigare.
Ja.
Det var också musik från miljonprogrammen. Ja, Ebba Grön, KSMB här i Sverige.
Okej, okay, ja, KSMB. Kurt Simon
med Berit, va? Kuxunes med Berit från Skärholmen. Ja,
vilket gäng det var.
Och Ebba från Rågsved, dina trakter liksom. Ja, men det var musik från förortsprogrammen. Och sen blev det musik för hela Sverige på något sätt. Men det var en musik som också ville uträtta någonting, ville berätta någonting, kanske ville förändra någonting. Mm. Och det talade väldigt starkt till mig. Och den kombinationen innebar att jag började göra musiktidningar, musikfanzines när jag var 13-14.
Okay.
Satt hemma på kammaren och mitt pojkrum och liksom skrev på skrivmaskin och klippte och klistrade och satte ihop tidning på så sätt. Och jag hade den grejen och jag hade fotbollen, så att de skulle mötas, det var inte så jättekonstigt. Och det hände väl egentligen när jag var kanske 15-16. Och mitt problem, det var ju att jag älskade fotboll och älskade musik. Men jag var inte särskilt bra på fotboll och jag var ingen musikalisk. Så hur ska jag liksom kunna befinna mig i de här världarna? Ja, men jag kunde skriva om det och det funkade. Jag var inte bäst i stan eller bäst i världen när jag var 13, men jag var tillräckligt driven för att i alla fall vilja försöka, och det gjorde att jag kunde göra min musiktidning. Och så var det någon i stan, i samhället, som såg musiktidningen och tänkte att, ja, men kan du skriva så där, och vi vet ju att du gillar fotboll, vill du inte testa och skriva lite i lokaltidningen också? Och det var en kompis till mig som hade skrivit om sport i lokaltidningen. Han var några år äldre, han skulle flytta. Han frågade mig, ja, man kanske ska testa att ta över.
Ja.
Så jag började skriva så här, liksom, om division 4, fotboll och utförsåkning och draghundssport när jag var 15-16 i lokaltidningen hemma.
Men är du ett underbarn?
Nej, det är jag inte.
Men har du fått höra det?
Det är underbarn så, men det jag pratade om tidigare, och det kan jag gärna upprepa för det är rätt viktigt, att samhället jag kom ifrån, gruvsamhälle, och jag växte egentligen upp enbart då med gruvarbetarungar som på ett eller annat sätt liksom hade sina föräldrar knutna till gruvan. Alltså det var inga akademiker, det var inte böckernas barn, det var inte de som hade bäst betyg i skolan. Och det hade inte jag heller, men som sagt, min morsa kom från Uppsala universitetet, så vi hade böcker hemma.
Lärarbarn, ja, som du sa innan.
Exakt. Precis. Och jag liksom hade läsandet, lärandet, allt det där med mig tidigt. Och det innebar att även om det inte var något speciellt med mig, så kändes det lite så. För jag var van vid att läsa, jag var van vid att skriva, jag var van vid att uttrycka mig när jag började skolan, när jag var 6 år gammal. Och det var inte mina kompisar på samma sätt. Så det betydde att det här är inget med begåvning heller att göra. Det är inget med talang att göra. Det är bara med det faktum att jag hade läst mycket när jag var liten. Hade ett jäkla försprång.
Du hade ett försprång.
Ett försprång, fick ett självförtroende som ofta var så här liksom helt oproportionerligt.
För den har du ju. Självförtroendet har ju du av rang.
I men den grejen har jag alltid haft.
I den grejen.
Ja.
Finns det lägen där du känner att du inte har lika bra
100%, självförtroende? 100%. Alltså jättemånga saker i det här när det kommer till att liksom leva och vara människa och liksom göra allt annat. Men det här liksom skriva, prata, förklara, där har jag alltid känt mig trygg. Och det tror jag också kanske du behöver ifall du ska ta dig någonstans. Ska du från det där gruvstället högt upp i norr och ut i världen, du måste både ha ett driv och du måste ha någon tro på att du faktiskt kan klara av det. Och det fick jag rätt mycket gratis.
Och du tog dig ut i världen. Du hamnade i London, 442.
Mm.
Hur var det då? Och vi kanske ska berätta vad 442 är.
Ja, det är då ett fotbollsmagasin, en fotbollstidning. Och
stor också.
Ja, den var jättestor. Den var störst i världen på 1990-talet, då allt inte var online liksom, utan när man faktiskt satt och bläddrade i tidningar gjorda av papper. Och grejen var att jag hade redan, när jag skulle börja gymnasiet, försökt ta mig till London. För det var i London jag kände att fotbollen fanns. Det var i London jag kände att musiken fanns. Jag ville dit. Så jag drog till London själv och liksom styrde upp ett så här studiebesök på Svenska skolan som finns där. Och kom dit och liksom bara, vill se mig omkring. Kanske skulle vilja börja här. Och de bara, okej, ja, men trevligt. Var liksom, vilket företag jobbar dina föräldrar på? Nej, de jobbar inte på något företag. De liksom bor uppe i norra Sverige. Jaha, men det är inte riktigt så det funkar. Nej. Du kan inte bara komma hit och säga att du vill börja för att du vill flytta till London. Utan det är liksom för barnen till föräldrar som får jobb i London. Jag bara, aha, det var ju trist. Ja. Men den där drömmen hade jag tidigt. Och när jag väl gick ut gymnasiet och var myndig, 18 år gammal, ja, men då drog jag bara dit. Ja. Och sen växlade jag lite mellan London och Sverige i några år. Jag gjorde ett halvår i London och låtsades plugga. Åkte tillbaka till Sverige ett år, jobbade med musik. Tröttnade på det lite grann. Ville tillbaka till London. Visste inte riktigt hur jag skulle göra. Men det här var på tiden då EU-grejen var ganska ny.
Ja, precis.
Och ifall man visste hur man skulle använda sig av den kunde man ganska snabbt lura ut. Okej, det finns en massa stipendier, det finns mycket pengar att söka. Okay, ja. Det finns en möjlighet att de betalar för att du ska flytta till London och få en typ av praktik. Så jag kunde höra av mig till den här tidningen 442 och säga, vill inte ni att jag ska komma och jobba hos er? Ni behöver inte betala ett pund, inte en krona, för det pröjsar EU. Mm. De bara, det låter väl jättebra. Perfect. Och det var liksom min väg in, min dörr som öppnades där.
Okej. Okay. Vad kännetecknar en duktig fotbollsjournalist?
Det beror på vilken typ av fotbollsjournalist du vill vara. Det finns de som är bäst på att analysera spelet. Mm. Varför fuckade backlinjen upp? Om jag ritar min pil så förstår ni. Det finns den som är bäst på att liksom gräva i varför pengarna försvinner och varför korruptionen blir större och större. Och inget av det där är jag så jättebra på. Det jag försöker, det är ju att just förklara och berätta lite om världen vi lever i och villkoren som kan se annorlunda ut med fotbollen som redskap. För det var den grejen som fick mig att gå igång. När jag var så 18, 19, 20, fotbollen, journalistiken, allt det där var närvarande. Men jag visste inte, för på den tiden var det ofta så att du skriver en kort text om en match. Lag A vann med 2-1 mot lag B. Det tyckte tvåmålsskytten var en kanongrej. Ja, jätteskönt, säger han. Och det var inte så spännande. Nej. Men det var en grej jag fick där i England. Att jag fick en förståelse för att det kunde vara något annat. Du kunde skriva om fotboll och om sport. Och så kunde du därigenom berätta om en annan plats på jorden. Mm. Det var spännande. Det ville jag testa. Och det var liksom det avgörande för mig som gjorde att det blev fotbollsjournalistik, att det inte blev kulturjournalistik eller något helt annat.
Men det går ju lite in i varandra ändå. Kultur, alltså det kulturella samhällsspelet, där går ju fotbollen in. Vad har fotboll för impact på samhället?
Enorm. Framförallt, jag höll på att säga i vår del av världen, men fotbollen är ju global. Det är nästan inget annat som är globalt. Så jag brukar tjata om det att här och nu, 2022, det är världens största kulturfenomen. Du hittar liksom ingenting som kan jämföra sig med det. För även om till exempel hiphopmusik har tagit över världen, så är det inte alla delar av planeten där hiphopkulturen är så jäkla stor.
Nej.
Fotbollen, det finns inga vita fläckar kvar längre. Och det är ju också det här att alla engageras, även om du kanske inte tycker att du är så fotbollsintresserad, så känner du till vad som händer. Du vet vem Zlatan är, du vet vad Zlatan har betytt för Sverige. Du kan kolla på honom och så kan du förstå mycket om hur Sverige har förändrats de senaste 25 åren.
Varför är det så med fotbollen?
För att den är så stor och kraftfull, och därtill för att den alltid har varit så lättillgänglig och så nära. Mycket annat är ju så att, ja, men du behöver kunna grejer för att komma igång. Du behöver känna folk för att komma igång. Du behöver kanske ha pengar för att komma igång. Fotbollen har ju alltid varit så att du behöver inte ens en boll och ett par skor. Ifall du bor i en fattig del av världen, ja, men du knyter ihop lite strumpor och så lirar du barfota och sen är du igång.
Det gjorde man där jag kommer ifrån.
Ja, exakt. Kap Verde liksom. Ja. Det är ju, ja, men det är låga trösklar, vilket innebär att alla kan vara med. Och det tror jag väl är den absolut största styrkan. Och sen har betydelsen blivit större och större, för samtidigt som fotbollen har den grejen, så är det mycket annat som bara liksom blir svårare och svårare att komma åt. Kan kolla på Sverige av idag, när det kommer nyanlända från Afghanistan eller från Syrien. Och så hamnar de, ja, men någonstans uppe i min del av landet. Ja. Liksom. Nu ska ni bo i Vilhelmina i 8 månader. Det är 40 grader kallt, det är becksvart. Vart ska de ta vägen för att få någon ingång till det svenska samhället? De kan gå ner till planen, de kan gå ner till hallen. Vart ska de annars gå? Ska de gå till körsången? Det gör de ju inte. Liksom, förr i tiden fanns det ju det folkbildningssamhället. Man sitter i studiecirkel och läser ABF-böcker. Finns det inte heller.
Nej.
Så just att hitta den grejen så får folk att mötas. Det är ju fotbollen unik idag.
Mm. Fotbollsspråk. Finns det ett fotbollsspråk?
Alltså det finns ju ett fotbollsspråk som gör att ifall du är ute på planen och du rullar igång en boll, så behöver du inte kunna liksom prata mer än 10 ord med varandra. Du säger, hej, hit, ja, då får du passningen. Du säger, offside. Ja.
Nej, det så det så. Finns olika liksom?
Ja, alltså dels finns ju den när man är ute och spelar.
Så kan man kalla det för slang då?
Ja, det kan du väl. Du kan kalla det vad du vill. Det är fotbollsspråket. Men ja. Det pratar ju alla.
Ja.
Och det är ju så fantastiskt just att du kan komma från Eritrea till Sverige igår.
Ja.
Och idag är du ute på planen och kan ändå kommunicera med de som har bott i Sverige hela ditt liv. Sen finns det ju olika typer av fotbollsspråk. Du har ju också det teoretiska tränarspråket där du pratar om liksom spelyta 3 och du pratar om överbelastning i ytterzon och all den där smörjan.
Då blir du plötsligt akademisk.
Exakt, då står du liksom i en lärosal och föreläser och det tycker inte jag är lika mycket värt som det här första fotbollsspråket som alla delar.
Men jag tänker så, finns det någon neutral del som man måste använda om man ska nå ut till gemene man?
Nej, men jag tror väl att som med all kommunikation, du måste någonstans medvetet eller omedvetet fundera på vem du pratar till, vad du vill uppnå. För det är ju inte, det viktiga är ju inte hur du säger något och vad du säger, utan det viktigaste är vad som händer på andra sidan. Och ifall du vill komma fram till en ung kille från orten, då får du väl kanske strunta i att prata om spelyta 3, för det säger ingenting till honom. Då får du liksom anpassa dig och på så sätt ta dig fram. Men alla kan ju snacka om Cristiano Ronaldo eller om Zlatan eller om Manchester United. Det är liksom, det är inte så svårt att nå fram, tycker jag.
Skriva eller tala, vilket känner du är det som ligger dig?
Alltså grejen är att jag alltid i hela mitt liv sett mig som en skrivande människa. Jag har alltid i hela mitt liv sett det skrivna ordet som kommunikationens mittpunkt. Mm. Det är solen. Allt annat snurrar runt det.
Så den har liksom ett nav liksom, där du
använder. Alltid varit så. Och sen har de senaste 5 åren fått mig att behöva tänka om.
Mm.
För jag tror inte att det är så längre. Och jag tror än mindre att det kommer bli så framöver.
Mm.
Jag tror att den talade grejen, alltså det vi håller på med här och nu, är det sätt som dagens unga tar in information.
Mm.
Jag tror att det kommer bli så ännu mycket mer framöver. Och det har ju fått mig att vikta om mitt eget arbete och mitt yrkesliv. Förut la jag kanske 85% på att skriva.
Mm.
Nu kanske jag lägger 15-20% på att skriva. Och istället så gör vi sådana här grejer. Pratar i tv och podcast.
Mm. Känns det tryggt? Den,
inte riktigt, men det känns lite spännande. Och jag tror att det är nyttigt att tvingas till utveckling. Mm. Hade det inte varit så att mediebranschen och informationssamhället hade förändrats, då hade jag väl suttit fortfarande och skrivit samma texter i samma tidning som jag gjorde 1998.
Ja.
Men nu händer det så mycket och då får man ju lov att följa med på den vågen, för annars drunknar du, annars blir du liksom helt irrelevant. Och det har varit bra för mig, för då har jag tvingats att utvecklas.
Mm. Innan vi tar oss hem, här hemma i Sverige, så kan vi stanna kvar lite grann ute i världen. Och Tottenham, vad känner du när jag säger Tottenham?
Det är
spanska ligans bästa lag.
Ja, men det är min klubb och det är sinnessjukt att säga så om en liksom halvt överklassaktig klubb från norra London. Mm. Jag kommer inte från London, jag kommer från Malmberget, men återigen, jag växte upp i en tid då det inte fanns någon allsvenska för mig att gå och titta på. Mm. Den närmsta allsvenska arenan, den låg i Solna, det var Råsund, det hade 130 mil dit. Ja. Det var inte så att jag gled dit varje söndag direkt. Gick ingen fotboll på tv i Sverige på den tiden, förutom då en match i veckan, det som heter Tips Extra, som tuggade engelsk fotboll vecka efter vecka efter vecka. Så det är inte jag och min generation, alltså i Sverige, du har tre generationer som har sett mer engelsk fotboll när de var små än de har sett svensk fotboll. Jag tillhörde dem. Mm. Därför blev det Tottenham för mig, för jag hade liksom ingenting nära.
Nej.
Och sen har jag levt med Tottenham i 15 000 dagar eller vad det nu kan vara.
Ja, jag tänkte fråga hur länge du har hållit på.
Ja, men säg jag var 5-6 år gammal.
Du är lojal.
Vad säger du?
Du är lojal.
Ja, det är man ju inom fotbollen.
Precis, den frågan tänkte jag ställa. Alltså, att byta lag, så här, det är inte okej.
Okay. Nej, det existerar ju inte.
Nej.
Och det är liksom någonting som alla köper in sig på. Det är något som ofta sägs, det där med att ja, men livet förändras hela tiden. Och du flyttar, du byter stad, du byter polare, du byter partner, du byter liv. Men du byter aldrig lag. Det är liksom den slutgiltiga, definitiva lojaliteten. Den är helt kompromisslös. Det är bara så det är.
Vinst eller förlust?
Ja, det är jag. Helt saknar helt betydelse.
Svensk fotboll då? Mm. Om vi liksom pratar, och då tänker jag att det är så målande det du säger, det här med samhällsstrukturen och vad den gör i de olika orter och sådär. Vi har ju en tanke om där man är ifrån, den fotbollen håller vi på och sådär. Vad är det för skillnad på de olika lagen och på de olika supporterna här i Sverige?
Mm.
Och då kanske vi kan hålla oss inom Stockholmsområdet till att börja med. Sen så får ju du får ju
ja, men alltså det
gå till vilka ytterkanter du vill.
Skillnaden är ju mer historiskt än nutida, skulle jag säga. För historiskt, då finns ju den här bilden av att ja, men Djurgården, lite mer överklassens förening. Det är lite mer Östermalm, det är lite mer Lidingö. Hammarby, ja, men söderort. Ofta liksom, ja, men första generationens barn från miljonprogrammen, liksom kidsen från Rågsved och liksom Bagis och sådär, som sniffa tinner och sen gick de och såg på Bajen och flumma runt.
Lite white trash.
Ja, ifall du vill använda det ordet. Men
ja.
Liksom, nej, men mer historiskt sett då, liksom någon form av bohemklubb, lite mer outsiderklubb. Och AIK från ja, men mer norrort, de flyttade till Solna på 30-talet, har väl kanske varit mer av en, liksom, de vill ju se sig som allmänna idrottsklubben, den breda, här ska alla få plats och här ska alla rymmas. Och så har det väl kanske blivit mer än det var på
tidigare.
1900-talet.
Ja, för då var det ju mer sett som ett rasistiskt.
Alltså när jag började gå på svensk fotboll, jag tror jag gick på Råsunda första gången 89 kanske. Mm. Då var det ju skrämmande att gå på Norra Stå. Det var ju nazi-skinheads,
ja,
och det var Sverige och svenskarna och
ja,
det var hela
exakt.
Den grejen.
Jag minns ju det.
Och sen är ju skillnaden jämfört med hur det är idag ganska total. För det kan man ju säga att av Stockholmsklubbarna har AIK kommit längst i att engagera, ja, men det nya Sverige, liksom de nya miljonprogramsförorterna. Och det är mycket, du nämnde Martin Mutumba när vi började prata, det är mycket hans förtjänst. Martin från Rinkeby engagerade ju halva Järvafältet av egen kraft.
Ja,
och han öppnade
precis.
Dörrar som sen liksom Robin Quaison och Alexander Milosevic och Nabil Bahoui gick in i. Och de har sen öppnat ytterligare dörrar för, ja, men idag, du ser ju knappt en AIK-trupp utan ett halvdussin jättebegåvade killar från blå linjen.
Mm.
Och den förflyttningen, den förändringen som de har lyckats med, det är ju bland det mest intressanta.
Det är jätteintressant.
Det mest positiva som
verkligen.
Har hänt svensk fotboll på 25 år.
Mm. På väldigt kort tid, eller hur?
Ja, det var ju, alltså det hände ju mycket. Det här är ju, alltså det finns ju, egentligen det finns två nyckelpersoner i svensk fotboll, om vi pratar just den här delen, svensk fotboll från det gamla folkhemmet ut i miljonprogrammen.
Mm.
Och den ena är ju såklart Zlatan.
Ja.
Det går liksom inte att säga något annat än att han har gjort oerhört mycket för den här förflyttningen.
Mm.
Men Zlatan, han lämnade ju Rosengård, Malmö och Sverige tidigt. Liksom, han drog till Amsterdam, var det 2001 eller 2002? Och sen så var ju han rätt mycket försvunnen från liksom vår diskussion. Och han, man kan diskutera om han hade kunnat göra mer eller mindre för Rosengård och för Malmös programmen. Ja, han var i alla fall inte kvar. Och då kom ju någonstans Martin Mutumba istället. Inte alls en lika skicklig spelare. Han kom aldrig till Camp Nou och han fick aldrig spela för Manchester United. Men det innebar ju att han var kvar här. Han var kvar i Stockholm. Han var kvar i Rinkeby. Och drev kriget, drev förändringen framåt. Och det gör att han på många sätt faktiskt är lika viktig för Zlatan. För alla de ungar utifrån miljonprogrammen som han har hjälpt på vägen.
Mm. Intressant. Verkligen, verkligen. Hur var det att skriva boken med Martin? Martin är jätteintressant.
Du känner du Martin, eller?
Ja, han är jättefin.
Han är fantastisk, en otrolig person. Men han är ju inte nödvändigtvis den allra mest strukturerade människan.
Nej, det vet vi.
Ja, vi hade liksom kontakt tidigare idag innan jag skulle hit. Och liksom jag är så att ifall jag inte riktigt fattar om jag ska hit 11.00 eller 11.15, då vill jag kolla upp det. Ja. För så rullar jag.
Ja.
Så rullar jag inte riktigt Martin Mutumba. Jag kommer ihåg att när vi skulle börja bokprojektet, då var det ändå ganska viktigt för mig att det skulle vara effektivt.
Ja.
För jag var fortfarande anställd på Aftonbladet, hade tagit tjänstledigt, hade ganska tajt fönster. Jag skulle jobba med det här 2 veckor liksom. Så jag hade verkligen liksom förklarat, eller två månader.
Ja.
Så jag verkligen förklarade för Martin att ja, men nu måste vi verkligen få grejer gjorda. Vi kan inte bara kasta bort arbetsdagar, utan det är mer eller mindre 9-5. Nu måste vi köra.
Precis.
Han bara, absolut, inga problem. Skulle vi börja en måndag strax efter årsskiftet i januari, och jag ska ut till Rinkeby på måndagen, och nu jäklar, nu ska vi köra igång. På söndag kväll har Martin av sig, bara, fan du, jag blir lite sen. Det liksom har kört ihop sig. Jag bara, nej, men det är inte sant. Jaha, hur sen blir du då? En vecka. Och då visade sig att det hade liksom kört ihop sig med,
ordentligt.
Ja, han behövde ta tjänstledigt från skolan i söderort som han jobbade på. Det hade inte riktigt blivit gjort.
Nej.
Men det där att ja, han kunde komma en vecka sen till grejer, det var ju en sak som skilde våra arbetssätt åt.
Men någonstans nådde ni varandra.
Absolut.
Var det du som fick sätta ner foten, känner du, eller?
Nej, jag är inte i position att sätta ner någon fot. Det var också intressant, för här skrev vi ju boken och sen gjorde vi också en poddversion av boken som jag tror att kanske många av dina lyssnare har hört snarare än att de kanske har läst boken.
Läst boken, ja, men det kan jag köpa.
Och jag var ju lite inblandad i det, men jag var inte så inblandad, för jag inte liksom bra på ljudproduktion på det sättet, utan vi behövde ju någon som styrde upp podden.
Mm.
Och då pratade jag med liksom folk på bokförlaget och sa att ja, jag kommer inte kunna lösa det här, ni måste hitta någon annan. Och det kan vara rätt krävande att jobba med Martin, att verkligen få saker gjorda, så ni måste hitta rätt person. Och det gjorde de verkligen, för de hittade en kille som hette Manuel som också kom från Rinkeby, som för Martin var Rinkeby äldre,
ja.
Som då hade en respekt med sig och som innebar att han också kunde prata med Martin på ett sätt som jag inte kunde.
Ja.
Och det var kul att sitta och lyssna på dem, för ah, nu ska vi spela in i det här mikrofonbåset Martin, och han står där och liksom ska berätta något och det flyger väl kanske inte riktigt, och då Manuel bara trycker på knappen. Martin, inte komma till pappa apa med gröna bananer. Och så kan inte jag prata med Martin Mutumba. Det går inte. Men för dem funkade det.
Den största utmaningen i din karriär?
Alltså den största utmaningen i min karriär är ju någonstans att få ihop den med ett liv som ska fungera i övrigt också. För det här är ju liksom inte, det är inte ett jobb för mig, utan det är någon form av livsstil. Det är någon form av pojkdröm som har blivit person. Ja, det är helt otroligt.
Ja.
Och det är ju något som jag är så jäkla lyckligt lottad i, men
känns det som att det, har du, förlåt.
Nej, det är lugnt, det är lugnt.
Har det känts under årens lopp, för nu har ju tiden gått, har det känts som att det någonstans ska ta slut? För så kan det vara med drömmar ibland som man lever i.
Absolut, och så känns det väl alltid. Alltså, jag var ju väldigt länge liksom orolig för min anställning. Det var jätteviktigt för mig att ha ett fast jobb.
Mm.
För uppe i gruvan där jag kom ifrån, men där satt man på en fast anställning från det att man var 18 till det att man var 68 och fick en guldklocka. Liksom.
Mm.
Så samtidigt som alla andra i branschen blev frilansare och tjänade mer pengar, så ville jag ha min fasta anställning, för det var så det kändes tryggt. Men det var ändå inte den stora utmaningen, utan den stora utmaningen är ju att ifall du har något som du älskar så mycket, om du brinner för så mycket, som du vill lägga så mycket tid och energi på, vad blir kvar av resten av livet?
Mm.
Vad gör det med dig ifall du lägger allt du har på jobbet och sen inte ha så mycket kvar till resten. Vad gör det med dina andra intressen? Vad gör det med dina polare och ditt sociala nätverk? Vad gör det därefter med din familj?
Mm.
Och den liksom balansen, det jonglerandet, den viljan att både liksom lägga allt på jobbet samtidigt som jag vill ha kvar ett fungerande liv vid sidan om, det har varit den stora utmaningen.
Har det funnits en annan utmaning i form av kritik från tittare och fotbollsfans när du har fört dig fram på allmän?
Den finns ständigt där, och jag tror att ifall du gör grejen jag gör, då kommer du ganska snabbt märka ifall den påverkar dig jättemycket på ett jobbigt sätt eller ifall det ändå funkar helt okej. För jag var ju anställd så väldigt många år på Aftonbladet, kvällstidning, liksom den största tidningen i Sverige, men också den tidning som väcker flest reaktioner. Och från början var det ju liksom att du fick handskrivna brev där Göran 62 från Vingåker knällde på dig. Sen började du få mejl om folk som knällde på dig. Sen blev det liksom kommentarer på sociala medier, men hela den prylen har alltid funnits där. Mm. Och det finns de som känner att det är jättejobbigt. Jag har haft kollegor som efter 2-3 år känt att jag pallar inte att det alltid kommer gnäll och kritik vad jag än gör och skriver. Så jag tror inte att det här är för mig. Jag kände ganska snabbt att jag kunde ta det där för vad det var. Okej, Göran från Vingåker tycker att Zlatan är värdelös och att jag är dum i huvudet som har skrivit att Zlatan är bra. Det får Göran tycka. Det är inget stort problem för mig. Idag liksom någon tycker att jag måste prata mer om Real Madrid och ge mig en kommentar på Instagram om det. Det är inga problem liksom. Jag lever med det.
Men din podd då, som ni har, den är grym förresten. Tack. Man lär sig jättemycket. When We Were Kings. Vilka är det mest, och utan konstigheter, den starkaste ögonblicket i den podden? Där du har fått reaktioner från utifrån?
Alltså, svårt att säga på det sättet, men det har varit en jäkla uppenbarelse det där för mig att inse hur mycket lättare faktiskt det är att nå fram när man snackar och när man berättar än när man skriver.
Mm.
Och det har varit otroligt att förstå hur många som orkar lyssna på ganska knepiga historier.
Fast det är många som lyssnar.
Det är många som lyssnar. Ja. Det är otroligt. Och just att vi kan prata i 4 timmar om fotbollen i Zambia eller Irak, eller vi hade kunnat Kap Verde.
Ja.
Och det tror man, det är rätt smalt. Det är inte så många som är intresserade. Mm. Det är många som lyssnar. Mm. Och så där man märker, jag gissar att den responsen får ju du säkert också, att när folk har dig och din röst i öronen, det kommer nära.
Det kommer nära, ja.
Och det betyder ju att jag liksom fått historier om, ja men faktiskt alltså så här, folk som har legat för döden och har lyssnat på podden. Och hur fan hanterar man det liksom? Att de vet mer eller mindre att det är en av de sista nätterna i deras liv, och de väljer att lägga de timmarna på att lyssna på en podd där jag pratar om fotboll. Det går ju inte att ta in. Och nu pratar jag mycket med musiker. Där är det ju ofta så att liksom musiken finns närvarande. De får säkert uppträda på begravningar och liksom de är verkligen en central del av livet. Så är det ju inte med journalistik på ett givet sätt överhuvudtaget. Och det är egentligen först med podden som det har börjat närma sig den grejen. Att wow, det här är något som folk har med sig hela tiden i sina liv, i glädje, i sorg. Liksom, när det lyfter, när det går ner. Och det är ju, ja, det är svårt att ta in.
Fantastiskt, ja, det är sjukt. Men vilket, om vi liksom omvandlar frågan, spetsar till den och så här, vilket är det starkaste avtrycket enligt dig i fotbollshistorien? om vi bortser från Maradonas Hand of God.
Ja, nej, men det är väl uppe där. Det är det ju verkligen.
Eller hur?
Liksom några av de mest ikoniska mål som gjorts. Liksom först fuskar han och boxar in en boll. 5 minuter senare så dribblar han av hela det engelska laget och lägger in den i tomt mål. Och allt detta då mot den där bakgrunden att 3 år tidigare så dog hans jämnåriga landsmän för engelsmännens maskingevär och kanoner ute i det kalla havet. Så,
ja, fan, så det är inte Zlatans klack i Grekland?
Nej, alltså Zlatans klack, du tänker den mot Italien i EM 2004.
Ja.
Det är ett otroligt fotbollsmål, men det har inte riktigt tappat den där liksom kulturella kraften. Det var inte så att Sverige hade krigat mot Italien. Nej. Och det därför liksom gav ett helt folk stoltheten tillbaka. Zlatans bicykleta mot England var väl ett ännu vackrare mål. Snyggaste mål jag någonsin sett med mina egna ögon.
Med dina egna ögon.
Men inte där heller hittar du just den där grejen att här lyfter du en hel nation, ett helt folk.
Mm.
Så det är nog svårt att komma runt Maradona och hans två mål mot liksom England 86. Det är kanske, ifall du väger samman allt, både det som hände nere på planen och vad det betyder. Det är kanske där det pikade. Och det var där jag började, ja. 7 år gammal.
Spelare i världen har ju funnits ett antal. Alltså jag är jättegammal och när jag var liten i Kap Verde, så mycket tar man med sig. Just 7-årsåldern, 8-9-årsåldern som grabb, så kommer jag ihåg att man pratade om liksom om Vava, Falcão och de här.
Var det brassarna? Alltså Kap Verde, mycket brasilianskt. Ja, det var mer det än Portugal, eller?
Ja, både och kanske, men mycket Brasilien.
Du vet att Cristiano Ronaldo har Kap Verde i sig.
Han har Kap Verde i sig.
Det är typ hans mormorsmorsa.
Ja, jag fick veta det här om kvisten, eller? Alltså, det var inte länge sedan.
Ja, här har vi Henke Larsson också.
Ja, Henke Larsson är från Kap Verde också. Så det var ganska sjukt. Men jag tänker, när det gäller spelare genom tiden, och det här är ju taskigt kanske att fråga, men du vet vart jag ska komma skall.
Vem som är bäst?
Ja,
okay. Alltså, den är inte så jävla svår, det är ändå en tydlig åsikt. För det finns ändå två grejer, jag måste få ge två svar.
Ja.
Och det första är vem som är störst, vem som har betytt mest. Och där är det Maradona, just eftersom att det vi pratade om tidigare. Ja. Grejen också var att det han gjorde, det var inte bara stort för Argentina. Det var stort för hela den så kallade tredje världen.
Mm.
Hela det södra halvklotet, hela den fattiga delen av jorden.
Mm.
Han lyfte alla dem på ett sätt som inte hade hänt tidigare. Sen flyttade han till Neapel, fattiga södra Italien. Lyfte dem i deras kamp mot de rikare delarna av det landet. Och sen liksom fortsatte han leva sitt liv och göra sina grejer. Och liksom blev aldrig... Han sålde ju aldrig ut sig, Maradona. Han gjorde mycket dumt, men han sålde aldrig ut sig. Så han är störst. Det finns ingen som har betytt lika mycket. Men som spelare så brann han ju starkt under rätt kort tid. Hans toppår var ju egentligen, med sig 4-5 år, 85-86 till 90-91.
Kort tid?
Ja, men han var ju kokainist liksom. Han säger ju själv ibland, man förstår hur bra jag hade varit om jag inte hade varit narkoman. Och visst, det hade man gärna velat se, men det fick vi aldrig riktigt se. Och det gör ju att jag faktiskt tycker att bäst, ja men det är Leo Messi. Mm. För han och Maradona, ja, men kanske samma nivå när de spelar på sin topp. Men Maradona gjorde det i 5 år, Messi har gjort det snart i 20 år.
Ja.
Det måste man ändå väga in. Så jag tycker Messi är den bästa spelare som någonsin funnits, Maradona är den största.
Wow, vilket bra svar.
Tack.
Nej, men du gör det så lätt för mig. Här hemma då, vad har ligan här, alltså Sverige, våran fotboll, hur stark är den? Alltså, vad har du för kapacitet? Och...
Även här måste jag ju liksom ge flera olika svar.
Ja.
Ifall vi ser till hur bra vi är på fotboll, så är vi inte så jävla bra.
Men,
och
men,
vi har tappat.
Men vi är inte många.
Nej, visst, men det är inte Portugal heller. Det är inte Belgien heller. Det är inte Kroatien heller. Och det är ändå liksom jämförbara länder. Nu är till och med Danmark bättre än vad vi gör. Det gäller både vårt landslag och det gäller vår liga, alltså allsvenskan. Den danska ligan är bättre.
Mm.
Men... det är ju så viktigt för mig med fotboll att det viktigaste är inte hur bra man är. Man brukar säga att fotboll handlar om att vinna. Nej, fotboll handlar inte om att vinna. För mig fotboll handlar om att göra någon sorts skillnad i samhället. Att ha betydelse i samhället. Och där är ju vårt engagemang extremt. Liksom usel fotboll. Men du hittar ändå 30 pers på många allsvenska matcher.
Mm.
Alltså det är inte klokt. Du hittar knappt någon annanstans i världen där så många bryr sig så mycket om så dålig fotboll.
Mm.
Och det är ju för att det fortfarande känns som vår fotboll. Vi har ju det här att våra föreningar är medlemsägda. Det är ingen rik
förenings... Kan det vara föreningslivet?
Det är en stor del av det. Sen finns det många andra förklaringar också, men det är viktigt. Så det är ju grymt. Och sen finns också en tredje grej som jag också vill ha med för att det är betydelsefullt. Och det är ju det här med att fotbollen är så avgörande för oss som integrationsmotor.
Mm.
Vi är ett mångkulturellt land och det kan varken Jimmy Åkesson eller någon annan förändra. Och vi har haft väldiga utmaningar med integrationen under ganska lång tid, och vi är ett samhälle som på många sätt inte klarat av att möta de här utmaningarna, som ofta har valt att liksom gå andra vägar än att prioritera det. Men vi har haft fotbollen, och fotbollen är inte perfekt, men här har den fungerat bättre än någonting annat. Det finns ingenting annat i Sverige de senaste 25-30 åren som ändå har hjälpt integrationen, som hjälpt nyanlända, som hjälpt miljonprogramsungar att bygga en dröm, att komma någonstans, att komma i kontakt med liksom det mer traditionella Sverige än vad fotbollen har gjort.
Fotboll väcker ju så mycket känslor. Jag brukar säga det, alltså det är liksom fotboll, religion, politik. Alltså de tre är ju väldigt på olika sätt då, såklart. VM i Qatar.
Mm.
Hur känner du inför det?
Jättekluven. Mm. Jag önskar att turneringen inte skulle spelas där.
Det är så pass.
Ja, 100%. Och det, alltså det är ett förräderi av fotbollen. För det är ju FIFA, alltså den stora världsomspännande fotbollsorganisationen, som var, i någon mån fortfarande är, men definitivt var dunderkorrupt. Och det här är ju enbart ett VM som har lagts i Qatar för att människor lät sig köpas. Människor gjorde saker av andra anledningar än för fotbollens bästa. För Qatar, framförallt Qatar när de fick VM för drygt 10 år sedan, var inte ett land som förtjänar VM. Och ett land med liksom bedrövlig situation för många av gästarbetarna, med liksom många lagar som är jäkligt ålderdomliga, med politik som det inte går att förlika sig med.
Mm.
Och det problemet är för stort för att man bara ska kunna säga men fan, vi kör ändå.
Mm.
Sen, alltså det finns grejer här också. Det finns en tendens att vi i Sverige tittar på arabvärlden och på det muslimska och liksom väljer att inte försöka förstå. Men det är fortfarande så att Qatar aldrig borde haft VM. Önskar att det hade blivit på något annat sätt. Nu blir det så ändå. Och då är det en massa frågor man får som journalist. Okay, men hur ska man hantera det? Ska man åka dit? Ska man inte åka dit? Hur mycket ska man skriva om fotbollen? Hur mycket ska man skriva om problemen? Jag tycker att som journalist så går det liksom inte att bojkotta något man inte gillar. Ja, man måste ju dit och berätta. Man måste ju förklara. Man måste få folk att förstå vilka problem det är. Liksom, det är en överdriven jämförelse. Men hej, jag gillar inte krig. Man ska då inte berätta som journalist om vad krig leder till och hur krigen går till och sådär.
För det blir lite det här cancel culture som man menar att man hellre inte man... Alltså, både de som är väldigt emot det menar på att man ska cancela, bojkotta och inte ge dem en plattform.
Men jag tycker att man borde göra det på liksom strukturell och institutionell nivå, och nu blir det liksom teoretiskt, nu låter det som den där fotbollstränaren i en lärosal, men jag tycker att du borde sätta en annan typ av press på Qatar eller Saudiarabien som det diskuteras om, eftersom att Alexander Isak från Solna numera spelar i Newcastle som ägs av Saudiarabien, han får pröjs indirekt då, men det är liksom inte hans sak att välja bort sin dröm av politiska skäl. Vi har politiker, vi har parlament, vi har fotbollsinstitutioner som ska ta de besluten. Så jag tycker att Sverige som land borde inte handla med Qatar. Och det borde vi definitivt inte handla med Saudiarabien. Och det borde vi liksom, det borde vara politiker vara ansvariga för. Mm. Det är de som ska ta den typen av beslut. Det är inte en 23-årig fotbollsspelare. Liksom, VM borde aldrig spelas i Qatar. Ja, det ska FIFA, alltså fotbollsförbundet, ha beslut om att så ska det inte gå till.
Mm.
Det ska inte vara liksom Janne Andersson, fotbollstränare, som ska driva en bojkott. Det ska än mindre vara Robin Quaison eller Viktor Claesson eller någon av landslagsspelarna. Alltså, det är inte deras sak. Det är inte en enskild person som spelar fotboll som ska göra de här ställningstagen. Det är politiker, det är regeringar, det är fotbollsförbund.
Mm. Ja. Ja, jag förstår. Kommer du vara där?
Ja.
Ja.
Av allt att döma, så grejen är, jag har haft en diskussion med Aftonbladet om hur vi ska göra, för jag känner att jag kan inte bara åka dit och låtsas som att det är en vanlig fotbollsturnering, men jag kan inte heller åka dit och sitta där i 35 dagar och varje gång det är match mellan Kroatien och Marocko Marocko, så ska jag sätta mig och skriva okej, Qatar, gästarbetare, gästarbetare, gästarbetare. Alltså, det kan inte heller vara så i 35 dagar. Så det jag sagt till tidningen, det är att det jag vill att ni gör, det är att ni tar det här annonsutrymmet som ligger runt artiklarna. Och den här gången ska ni inte sälja det. Den här gången ska liksom inte Volkswagen eller Hyundai eller Samsung gå in och betala en massa pengar. Utan det är den ytan vill jag att ni skänker bort till, säg, Amnesty eller Human Rights Watch eller en sån organisation.
Det är en bra handling.
Det liksom får mig att få ihop det gentemot mig själv. Ja. Jag känner att ifall jag på de premisserna åker ner och skriver om både fotbollsmatcherna och arrangemanget och landet, och så är det inte så att just de här artiklarna ska tidningen tjäna jättemycket pengar på. Det är inte därför, utan det här är journalistik av en annan anledning, med ett annat syfte. Det här ska liksom, ja, i möjligaste mån få folk att förstå mer om Qatar. Och Qatar ska inte bara kunna komma undan med att göra lite små förbättringar och köpa in den här VM-turneringen och sen bara vissla vidare som om ingenting har hänt. Utan den där grejen måste finnas med. Men det kan inte vara så att alla artiklar om alla fotbollsmatcher bara handlar om problemen med Qatar som land heller. Så det här är någon typ av kombinationslösning.
Ja, men det är jättebra. Annars skulle det bli någon helt annan sorts reportage.
Ja, det blir ju så.
Kul att ha det här. Tack. Bra snack. Jag har blivit så intelligent av det här snacket. Men jag tänker, jag måste ändå ställa dig en fråga. Vad anser du att du värderar som högt, men som gemene man typ inte gör?
Alltså nu för tiden, och nu blir det lätt att bli politisk och ideologisk, och det kan jag gärna bli, för jag är liksom en ganska ideologisk person och jag påverkas mycket av valresultatet, jag påverkas mycket av liksom vart politiken går, och jag kan känna att det jag värderar högt, som tydligen inte alla svenskar värderar lika högt längre, det är ju samhället. Mm. Alltså jag värderar att vi bygger saker tillsammans för alla medborgare i landet. Jag värderar att betala skatt, och jag tjänar mycket pengar, jag betalar gärna mycket skatt för att skolorna och sjukhusen ska funka bra. Och jag har jävligt svårt att förlika mig med det här att för 300 spänn extra i plånboken så prioriterar vi bort allt sånt. Och det är ju inte nytt för det här valet. Jag tycker det är den politiska riktningen vi har varit inne på i 30 års tid. Mm. Och jag har svårt att ta in det. Jag har svårt att liksom tycka att det känns bra. Så just det där att liksom ha en stat som bygger upp ett gemensamt samhälle med gemensamma institutioner. Jag betalar gärna mycket pengar för det, men jag känner att det inte är jättemånga, kanske framförallt inte från min egen generation, som tänker likadant längre. Mm. Så det blir ett ganska stort svar på den frågan, men det var det jag fick upp i huvudet.
Men ändå tydligt.
Ja, hoppas det, hoppas det.
Tack för att du kom till Dialogis. Det har varit en ära.
Ja, detsamma, detsamma.
Fantastiskt fin stund.
Kul att höra.
Lycka till med allt.
Tack, detsamma. Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.